för tränare av Göteborgs universitet och RF SISU Västra Götaland.
Ja, välkomna till en podd för tränare. Jag heter John.
Och jag heter Karin. Och idag har vi med oss Jesper Sjöqvist. Och han ska faktiskt få presentera sig själv lite grann, tänkte jag.
Tack Karin. Jesper Sjöqvist heter jag och är snart 50 bast. Tänka sig att man har varit med så länge. Jag känner mig inte som en 50-åring, jag känner mig som en 20-åring. Fast det märks ju när man undervisar att de skämten går inte hem längre. Så att säga. Inte ens i Göteborg går de hem där vi sitter nu då. Jag är ju en idrottsnörd kan man säga. Alltid hållit på med idrott. Hamnade i tyngdlyftningen när jag var 13-14. Tränade mest i hela Sverige, finns dokumenterat. När jag var ungdom, blev inte bättre. Men jag älskade att träna. Hade väl inte de genetiska förutsättningarna heller, kanske. Som andra, inte lika explosiv och så vidare som man vill vara när man håller på med den idrotten. Men däremot hade jag ett brinnande intresse för att coacha. Och lära mig mer om träningsprocessen. Vilket gjorde att jag ramlade in på och börja läsa. Och 94, efter jag gick igenom både idrottsgymnasium i Sverige och gjorde lumpen som fanns då, alltså idrottsplutonen, så åkte jag till USA 94 och läste idrottsvetenskap i 4 år i Arizona State University. Under den tiden så var man tvungen att göra praktik, jättebra, det tycker jag alla ska ha i sina program på universiteten. Och då fick jag göra praktik i amerikansk fotboll, i National Football League, i New York Giants och St. Louis Rams, som numera heter Los Angeles Rams, som vann Super Bowl förra året tror jag. De flyttade ju runt de här lagen och de tränade där, hade lite connections i college. Och 98 så flyttade jag till Alabama, nere i södern då. Så jag gick från ett ökenland på 45 grader varmt och torrt till ett fuktigt 38 graders Alabama. Och där blev jag kvar i 9 år och jobbade som fystränare heltid. Jag hade strength and conditioning coach som det heter där borta då. Och sen läste jag både min masters där och disputerade 2009. Sen var jag även ett år i Watford i England i fotboll då, i Championship, inte i Premier League. De hade åkt ur, så vi skulle ta dem tillbaks, gick inte, och då fanns det inga pengar kvar, så fick man bara 1 år på det stället. Men 2009 när jag hade disputerat så knackade SOK, Sveriges olympiska kommitté, på dörren och frågade om jag var intresserad att komma hem till Sverige och jobba i resursteamet då med träningsrådgivarna. Och jag hade ju lite min gamla kollega Rickard Nilsson då, som var tyngdlyftare, så han kände ju mig sen förut och vi hade träffats i USA och så. Och jag kände om jag skulle hem till Sverige så var det liksom, jag åker inte hem för att jobba i, tyvärr i en fotbollsklubb, för då vet man, då är det också så här, hur länge är jag där? Då har man inte en lång framtid så att säga, det vet man ju inte i lagsporter tyvärr. Men SOK jobbar ju med alla de bästa på olympisk nivå och det var väldigt attraktivt, så kom hem där och jobbade sen i 12 år på heltid på SOK. Och idag så är jag konsult åt SOK i ett spännande projekt som heter Olympisk offensiv inom damhockey. Där vi satsar på de här yngre tjejerna då, framförallt gymnasieåldern då, och lite äldre. Det här gapet mellan junior och damkronor kan man säga. Där försöker vi stödja upp då. Och det är ju en satsning på individen men i grupp kan man säga. Och sen utöver det så har jag fått chans att jobba med Degerfors i fotboll förra året. Och sen nu är jag också undervisare här på Göteborgs universitet och även Karlstads universitet då, i träningslära, anatomi, fysiologi och lite smått och gott. Så det är jag.
Vad kul att ha dig här.
Ja, tack för att jag fick komma.
Ja. Jag har ju stött på dig via SOK med mina aktiva från judon. Men du har ju jobbat både med individuella och lagidrotter och sådär. Du har ju väldigt brett spann och har jobbat på många olika nivåer. Och jag tänkte bara så här lite kort. Vi tänkte att vi skulle prata lite fysträning idag. Men vad är fysträning?
Ja, fysträningen det är ju egentligen det är ett komplement till den träningen vi ska göra i våran idrott. Helst ska det ju vara så lite som möjligt för att ta så lite som mycket tid ifrån den idrottsspecifika utmaningen som vi har i våran idrott. Sen hur stor den är, den kan ju vara 20 timmar i veckan, det kan vara 3 timmar beroende på idrotten. Men det ska ju vara ett stöd till för att du ska kunna orka och träna mer. Du ska vara hållbar så vi inte får några skador. För att mycket av det vi ska göra inom idrotten är ju en repetition. Och repetition kan ju vara monotont och det kan leda till vissa skador då. Så det är väl det största som jag säger, fysträning. Att skaffa sin arbetskapacitet för att orka träna sin idrott så mycket som möjligt. Och då innehåller ju det en massa olika kvaliteter som styrka, kondition, uthållighetsstyrka, explosivitet, rörlighet. Så det är ju ett stort spektrum som vi tittar på. Men framförallt så är det ett komplement till den totala träningsmängden.
Men jag tänker då, kan man se det generellt? Kan man säga så här, det här är den träning idrottare behöver? Eller måste man gå in och kolla på liksom en kravanalys för varje idrott och se vad den behöver? Eller finns det så att upp till en viss ålder så kan fysträning vara de här bitarna och sen övergår det till någonting mer som är inriktat på den idrotten?
Ja, jag skulle ju säga så här, just upp till en viss, kanske upp till ungdomsåldern och ja, tonåren, så tycker jag det ska vara lite mer generellt och bas. För det vi ser rent generellt i alla idrotter är att det är för dåligt bastränare. Vi har för dålig ork, vi är för klena helt enkelt. Och vilket gör att vi har ju en ganska dålig plattform att stå på. Medan redan i kanske 15-16 års ålder så börjar man specialisera sig lite för tidigt. Och så har man inte fysik som är nog för den mängden av träning som vi måste genomföra. Och så blir det oftast kanske man orkar inte, det är inte lika roligt. Och framförallt så kan det ju sluta att man får en skada som gör att man måste lägga av eller tappa massa tid i träning då. Sen när vi kommer upp, kanske mot junior, sista junioråren och sen framåt senior, då måste vi börja titta på runt om i världen lite grann. Vad krävs det? Är vi i närheten? Är vi good enough i de här fysiska kvaliteterna som är kanske mest utstående i idrotten då? Hur stark behöver du vara för att vara en judoka till exempel? Hur uthållig måste du vara om du ska hålla på med kanot till exempel? Då måste du ju vara åtminstone skjuta i spannet där de flesta ligger i högsta nivån. Sen är ju alltid med kravanalyser, det är ju en professionell gissning många gånger. För många länder står ju inte och säger så här, de bästa länderna så här, varsågod, så här ser våra bästa ut. Och hade det varit så enkelt så hade man ju bara liksom, ja men då vet vi. Sen är det ju så i Sverige att vi måste ju vara jäkligt smarta, för vi har ju ett ganska litet utbud av idrottare, framförallt i den individuella sporten då, som är duktiga på sin sport helt enkelt. Och då måste vi liksom hitta de här bästa delarna i kravanalysen så vi hittar rätt och vi hittar balansen mellan den idrottsspecifika träningen och fysträningen då. Framförallt så behöver vi hitta vad är good enough-nivån. Vi kan inte bara, som vi tittar på damhockeyn som exempel nu då, alltså vi tror ju då Kanada till exempel, USA, de är bäst. Ja, men deras tjejer tittar vi, de kanske har ett VO2 på runt 55 som lag då, säger vi. Det är ungefär vad vi tror och vad vi har sett i vissa studier, att det lutar åt det hållet. Om vi då ligger på 49-50, ja men då finns inte en chans att vi kommer att orka en hel turnering och slå de här lagen. Sen kan det ju handla, i slutändan handlar det om att du har bättre hockeyspelare och så, men har man inte fysiken så är ju den en begränsning till vad du kan göra på hockeyplan eller fotbollsplan eller vad det nu kan vara. Så fysen i slutändan får ju aldrig vara begränsande för din prestation. Och egentligen är ju det som är enklast, mest kontrollerbara grejen vi kan träna, är ju fys. Vi går in i gymmet, vi kan styra alla kilon, vi kan springa, vi kan göra vad som helst, vi kan mäta precis allting. Är vi i en lagidrott så är det ju ett organiserat kaos varje träning. Vi kan inte styra på samma sätt vad som händer och så vidare. Så att, visst, kravanalys ska ju finnas i grunden. Men generell basträning tycker jag ska, framförallt nu måste vi kanske förlänga den upp till 18, 19, 20 års ålder i vissa. Beroende på vad de har för bakgrund. Jag kan vara kritisk mot vad som händer i skolor och så vidare, men jag tycker det är inte vi tränar inte, eller gymnastiklektionerna är inte fyllda av aktivitet som det kanske en gång var. Nu börjar vi gammal, men man tränar inte, man får inte upp den här färdigheten som man kanske fick för 30 år sedan. Och det ser vi om vi bara går ut och ska springa ett 3000 meter Cooper-test som är så anti i hela världen, att det är världens sämsta test och hit och dit, och det är säger ingenting. Jo, men det säger ju någonting om att personen kan röra sig i alla fall 3000 meter utan att stanna. Och det är ett värde som 12 minuter som man tyckte var bra för 20 år sedan. Det är ju nästan världsrekord idag. Nu kanske vi ligger på 13,5 i snitt mellan tjejer och, alltså tjejer och killar. Kanske som var 11 eller 11,30 nu ligger 12,30. Så vi ser ju ett tapp i konditionen. Och då orkar vi inte heller träna den idrottsspecifika träningen.
Jag tänker på när vi pratar om vad tränare för... Å ena sidan så håller vi med att grundträningen börjar bli bättre. Vi har skolan är annorlunda idag jämfört då. Vi har en läroplan som säger att du behöver inte ha så mycket fysisk aktivitet. Utan vi har hälsa i ett begrepp idrott, hälsa och så vidare. Så att idrottslärarna tvingas ju idag att jobba med andra saker. Och vi har idrotten får mer ansvar över hälsan och så vidare. Men om jag är nu tränare, så att jag är tränare för de här 16-åringarna som ändå vill satsa. Hur ska jag prioritera då mellan... Det här, den lätta fysträningen som du sa och det komplexa idrottsspecifika. Mm. Hur ska vi förhålla oss där? Om jag är tränare och jag har ingen fystränare med mig.
Ja, det första jag tänker på när vi ställer den frågan som tränare då. Först måste jag ju veta var är mina mannar eller tjejer så att säga. Vad står de idag? Vi har gjort någon typ av tester. Vi måste göra lite tester. Idrotten är ett test i sig själv. Är det så att man ser på planen till exempel om vi spelar en lagsport, vi orkar ju inte spela i 90 minuter eller vad det nu kan vara, då kanske vi ska lägga tid på kondition. Då måste vi ta bort någonting eller vi kanske måste anpassa träningen så att det blir mera konditionsbaserat i idrotten eller alltså i sporten då. Sen är det ju naturligtvis, jag tycker ju att alla behöver ta någon typ av hjälp då, av någon som kan. Om man står där som tränare. Och det är ju så, det är ju den svenska modellen. Alla, det är nästan inga som får betalt. Så att, och det är väl få lagsporter som man kan ha lite mera bredare manskap som kan hjälpa till. Men annars är man själv. Ja, man är judotränare, man är fysio, man är fystränare, man är mental coach, man är allting. Så försök att ta in någon som kanske kan hjälpa en eller två dagar i veckan. Fria upp den tiden. Och få lite, och sen kan man bygga på, framförallt försöka utbilda och visa ett intresse själv att ja, men det här kan jag ta med mig. Och göra det så simpelt som möjligt fast du får så mycket tillbaks. Det behöver ju inte vara att man går in och sen ska man ha en 4 veckors utbildning om jag ska prata med dig. Men vi kan hitta saker som du kan använda, som du är säker på. Där känner jag mig trygg i att använda för mina killar i laget till exempel då. Om det nu handlar om att vi tränar, om vi börjar med att träna lite mer kroppsvikt här för att bli lite starkare. Vi börjar springa lite på det här sättet för att bli lite mer uthållig. Vi börjar göra lite rörlighet eller vi börjar göra explosiv träning, vad det nu kan vara. Men någonstans har vi ju gjort våran profil för vårat lag. Ja, så här ser det ut. Om så tittar jag runt lite grann eller frågar någon som kan lite om omvärldsanalys då. Ja, men här ligger ni lite för långt efter, där behöver vi lägga till. Eller, och då måste man ju som sagt som tränare, vad är jag villig att offra i min idrott? Och hur länge kan jag göra det? För det är ju alltid en fråga. Så här, ja, men vi, för alltid, idrotten går ju alltid först. Och jag tror ibland, jag har ju varit med i många, många olika idrotter, allt från fäktning till simhopp till lagsporter och allt, det känns som att det idrottsspecifika alltid är viktigt. Och det är som, ja, om man då tar bort någonting, då vet man inte konsekvenser. Man är lite osäker i hur länge, då kommer den kvaliteten vara helt förstörd. Nej, nu raljerar jag naturligtvis. Men att man vågar ta bort vissa saker. För annars blir det här papper, alltså, man lägger bara på, staplar på hela tiden.
Precis, och där kan man tänka sig... Jag tänker att problematiken finns redan oavsett om du tränar juniorer eller subelit eller elit. Och så när ni jobbar i SOK, era resursteam som du nämnde, så är problematiken lika mycket. Alltså elittränare på högsta nivå är lika benägna eller lika lite benägna, precis som juniortränaren, att ta bort idrottsspecifik träning. Så hur jobbar ni där? Kan du ge ett exempel på hur ett resursteam i SOK jobbar med alla era idrotter?
Alltså, nu är inte jag anställd där längre, men som vi jobbar då, jag jobbar ju som konsult åt dem, jag jobbar ju på samma sätt. Det första är ju det viktigaste som man säger, det är ju att vi försöker ju jobba så långt att i den aktiva blir mer och mer ansvarig för sin egen träning. Det är det första vi har som ett ledord. Vi ska inte jobba oss in, om man tänker så utifrån business som fystränare, då är det väldigt lätt att man gör sig väldigt beroende av den aktiva, blir väldigt beroende av dig. Och sen så liksom kan de inte göra någonting till slut utan om du är med. Vi jobbar ju oftast för att bygga upp och utbilda. Och framförallt utbilda att tränaren pratar samma språk. För annars spelar det ingen roll. Du måste ha med tränaren på tåget. Det går ju inte om jag åker ner och träffar en friidrottare nere i hallen här. Och sen så här har du mitt program. Men tränaren han är inte så intresserad av det. Men du gör programmet. Utan det måste vara en samsyn på det hela. Och tränaren och du och den aktiva, om den aktiva har mycket erfarenhet, ska ju sitta ner och göra en plan. Hur kan vi, var passar allting in utifrån hur våran tävlingssäsong och träningssäsonger och så vidare ser ut då. Men man tänker just specifikt på SOK då, så då är, det finns ju som en resurs, det är ju som en tårta så här med olika bitar, och hur stor den biten fysträning är, det beror ju på varje individ. För SOKs resursteam jobbar alltid mot individen oavsett idrotten. Även om jag jobbar med hockey nu, så jobbar jag med individerna i hockeysatsningen. Inte att vi jobbar som, visst klart laget ska ju kämpa när vi jobbar i grupp och så, men det är alltid viktigast för varje individ ska utvecklas. Och sen går man ju in då beroende på om jag behöver så här mycket eller vi behöver så här mycket, och sen är det ju olika då, om du är ung eller gammal eller hur mycket erfarenhet du har. Men i slutändan så handlar det ju om att, som sagt, hållbara, skadefria idrottare som kan träna sin idrott så jäkla mycket som möjligt, för det är då vi får framgång. Oavbruten träning över lång tid är egentligen den enda framgångskorrelationen vi kan se på idrottare. Det är inte att oj, jag hittade ett gummiband som jag köpte på nätet som var jättebra. Nej, du tränade kanske 2 år utan att du var skadad, eller ja, sjuk kanske man blev några dagar, men du missar inte en lång period av träning. Då får vi framgång. Sen om det räcker till OS-guld eller VM-guld, det är en annan sak. Men du kanske kan prestera det bästa du någonsin har gjort. Och det är dit vi vill liksom, någonstans, att de ska nå sin högsta potential då. Med och sen kunna bygga på sin egen kunskap och ett stort eget ansvar. För hade det varit så i svensk idrott att vi hade läge, alltså centerverksamhet överallt, då är det en annan sak. Jag jobbar i USA, jag träffar ju mina aktiva varje dag. De är ju på skolan, de missar inte ett pass. Det var på jobbet 365 dagar om året, vilket kanske inte är så nyttigt ibland, men för man har idrotter som liksom går efter varandra i sina säsonger. Men SOK är ju, det är ju inga läger, så då åker ju den fystränaransvarig ut till de aktiva, och det går inte att göra alla dagar i veckan så. Nu är det ju bättre i och med att vi använder mycket Zoom och så vidare. Eller ja, nu ska vi inte göra reklam för något speciellt. Men det finns ju mycket olika saker man kan använda digitalt och träna. Och då kan man ju träffas flera gånger i veckan om det behövs. Men sen är det ju som jag sa från början. Det är ju inte meningen att man ska jobba in sig så mycket att man är så beroende. Att alla pass behöver du stå där. Du ska kunna utbilda dem så pass mycket att de klarar det själva. Och det kan ju ta några år. Det är ju därför SOK-satsningar oftast är långsiktiga. Det kan ju vara 6-8, några brottartjejerna har varit med i 10-12 år. Och till slut har vi vunnit medaljer. Och en OS-medalj är värt ganska mycket i det stora hela.
Jag sitter och funderar på när du träffar många olika idrotter, och liksom, både genom SOK men också på de jobb du har haft. Det finns ju olika kulturer i olika idrotter. Hur stor del av, jag menar, idrotter som ligger ganska nära varandra kan ha helt olika syn på, ja, men till exempel styrketräning. Jag tänker, hur jobbar man in sig där? Finns det idrotter där det liksom motståndet är väldigt stort och man säger nej, det här är inget för oss, och hur jobbar man med dem? Och finns det idrotter där fysträningen liksom är en del av den naturliga träningen, och vad är problemen att komma åt tränarna där, så att säga?
Ja, kultur, jag tycker ändå för fysträning så har det, när jag började hemma i Sverige, om man säger så, när jag började i USA så var det 98 då, då var det fortfarande ganska, alla hade ju på college fystränare, men nu är det ju ännu större, det är ju gigantiskt, alla idrotter har ju nästan sin egen. När jag var på college, när jag började, då hade jag ju 6 idrotter som jag fick ta hand om, nu är det en på varje idrott som är ansvarig. Och i Sverige när jag kom hem så tyckte jag att det fanns mera motstånd mot den här fysträningen då. Men jag tycker över de senaste 12-15 åren i alla fall så har det ändrats. Så det finns inte sådär, jag har inte kommit in i någon idrott nu de senaste åren där det är liksom taggarna ut och totalt. Utan det handlar mer om, ja, vilken väg man ska ta. Det blir nästan mer debatt om vilka övningar man ska göra istället. Vad som är bra och vad som är dåligt. Och vissa har, nej men det här kan man inte göra i en artistisk idrott, då blir man stel och så vidare. Då ska man hålla på med långa rörelser, nästan lite så här yogaaktiga övningar för styrketräning. Och så. Ja, det kan man ju göra till en viss nivå, men det, om vi ska öka på styrka och så vidare, kanske vi måste belasta och så vidare. Och då får man ju jobba in sig, man måste ju skapa en relation först med den man jobbar med och tränaren. Jag kan inte bara komma in här, kommer jag med mitt program. Och det är klart att är man en stor organisation som har en plånbok, det är klart att då kanske tränaren säger, ja, men vi kör väl efter ditt program. Så håller de inte med och då blir det inget tryck på hemmaplan. Vi måste ju jobba så att den aktive och sin tränare är ett team som tycker det här är ju fantastiskt. Och när vi behöver hjälp så finns det en resurs vi kan använda. Och sen kan tränaren vara med och pusha. För det är också som jag pratar just det här med tränarstödet, om man tänker så, om jag går ut i en sport och så är jag inte tränare med, då spelar det ingen roll nästan. Jag måste ha med tränaren på tåget som tycker det. Och jag tycker om man tittar på lagsporter framförallt, där är det mycket spretigare. Har man en tränarstab som har en röd linje där man liksom, där huvudtränaren supportar fystränaren alltid, då får man bra tryck. Jag tycker Frölunda är ett sånt exempel som har haft en röd linje i sin hockey i alla år. Liksom, där tränaren och de ser samma, det här är våran profil av vad vi vill ha för en hockeyspelare fysiskt. Men det blir svårt att skapa en sån profil när man byter ut tränaren hela tiden. Och det händer kanske mer i lagidrotterna. Det är lättare tror jag på individuell sport där vi har lite mera kontinuitet. Vi byter ju inte ut en förbundskapten varenda år i de individuella idrotterna. Så där kan man bygga en mer, kanske mer personlig relation och även lättare att kunna ha en diskussion om vad vi ska komma fram till. För i slutändan så är det ju ändå att har vi en sport som nästan aldrig har kört fysträning, då gäller det att man får lite resultat med dem man väl får jobba med. Så kan man ju säga. Mm. Och när tränaren kanske ser att ja, men hon eller han, det går ju faktiskt bra, hon är inte skadad, eller ja, det går lite bättre, lite mer snabbare med värjan eller vad det kan vara. Ja, men det var intressant. Och då föds ju det här. Och sen så kan man då få att flera gör samma sak. Och så har man börjat bygga en kultur att ja, men fysen och det här funkar ganska bra, då använder vi det.
Jag fastnade lite för det du sa om bland annat gymnastiken där, vad de vill ha för övningar och sådär. Men jag tänker, vi kom in på en het potatis då, det är ju det här med liksom att träningen ska vara idrottsspecifik. Det finns ju lite olika tankar om hur man ska se på fysträning som komplement eller som en del av idrotten så att säga. Det måste ju också vara en kulturfråga, också någonting som ändras över tid, tänker jag. Mm. Är det någonting du liksom har stött på och funderat på, hur man ska se på den, att få in det idrottsspecifika i fysträningen, och behövs det?
Ja, det där är ju en diskussion, och den ser man kanske mer i de här tekniska sporterna då. Och framförallt i lagsporter då tycker jag att där ska allting vara väldigt, om det är boll eller puck, eller då ska det vara mycket sånt. Jag tror fotbollen är den som är mest, det ska vara mycket boll då. Individuellt då så jag brukar tänka mer kvalitetsinriktad träning. Vad är det för kvalitet vi behöver? Inte vad det som är, vilka kvaliteter är mer specifika utifrån vad krävs mer i idrotten. Erfarenheten är ju det att om vi börjar träna som att vi spelar sporten samtidigt som vi ska belasta med någonting, då blir det inte nog med belastning för att utveckla den kvaliteten. Du kan inte bli stark nog om du ska spela med pingisracket som väger 1 kilo mer, och framförallt så pajar du tekniken. Där folk har prövat det med tunga racket och träna, alltså och så ska man stå och svinga, men det blir ingen effekt av det, blir någon mellanmjölk till slut. Istället för att lägga då den tiden på att ja, men ta i då de här extra 10 minuterna ordentligt, så blir du starkare, eller spring det här så du blir uthållig, eller vi jobbar med din explosivitet eller vad det kan vara då. Så jag tänker ju mer kvalitetsinriktad träning utifrån vad vi pratade förut om, kraven då. Vad är kraven? Vad är de fysiska kraven för din idrott? Går vi in då som sagt på det specifika och börjar leka i, eller härma idrotten i gymmet. Jag vet när jag började för många, många år sedan och var inne lite på skid. Jag jobbade med skidskyttarna mycket då. Och ett tag så, när jag jobbade med Wolfgang, han var ju väldigt mycket mer get strong liksom. Ja, men det är jätteenkelt. Han var ju ingen som skulle in och liksom staka i gymmet. Och sen har det bytts och så kommer det in andra. Ja, men vi kanske ska göra någonting som ser ut som att man jobbar mer i stakrörelserna. Ja, det kan vi ju göra, men varför? När vi stakar 2 miljoner gånger ute på asfalten eller på snön. Och Det är samma som om vi pratar fotboll då, där allting ska gå snabbt och det ska vara explosivt. Så ska man spela och så spelar man så. Man tränar ofta, man ska ju träna snabbt. Alltså det går inte, vi ska bara putta bollen framåt. Nej, det ska gå med fart och det ska springas och det ska vara explosivt. Och sen ska jag gå ut och köra ännu mer sånt i fysträning. För det vill ju tränaren, att vi ska bli ännu bättre. Och då blir det ju kaka på kaka på kaka. Och sen i slutändan så kommer några inte orka och några kommer skada sig. Och så står vi där sen.
Men då är det liksom två problem som man skulle kunna se med att lägga in det specifika. Det ena är att man kan störa tekniken, alltså med att belasta en teknik du ska utföra i tävlingsmoment med en belastning som inte kommer att vara där i tävlingsmomentet, skulle kunna störa grundtekniken. Och det andra problemet är att belastningen blir för stor på samma system. Alltså att om du vevar för mycket med armarna, eller vevar mycket med armarna i din idrott och sen vevar du med armarna även i fysträningen, så skulle det kunna bli ett slitage.
Precis, det är precis så jag tänker. Och jag vet att det har prövats i tekniska, i såna racketsporter, att man använder tyngre saker. Och det, ofta så blir det en annan teknik. Det blir det, du tar i på ett annat sätt än vad du skulle göra med en pingisboll och ett vanligt racket. Eller som du säger, går vi in, har vi precis sprungit, spelat small-sided games och det har varit snabbt och pappa bam, och så ska jag in och köra hopp och springa eller göra massa explosivt i gymmet. Det är klart att det blir för mycket av en vara då. Istället för att kanske backa tillbaks lite grann och jobba med de här grundgrejerna och hålla styrkan uppe. För styrkan är ju ändå den grund, om man tänker utifrån explosiv styrka och så vidare. Har vi en bra grundstyrka så kan vi också trimma mer runt om. Det var någon som sa på en av de här konferenserna som jag lyssnade på att styrka och kondition, det är ju det du har satt in i banken. Det är ditt bankkonto som du fyller upp. Sen ska du ta ut varje gång någonting, och det är det explosiva och allt det här som är det idrottsspecifika rörelserna som är oftast hög energi krävande, högoktaniga. Men jag menar, har du lite på kontot så kommer det ta slut ganska fort.
Men då kommer vi in på liksom varför man fystränar också lite. Jag tänker, jag har ju hållit på med en idrott, judo då, som är ganska slitsam. Så för mig så var liksom gymmet ett komplement, därför att dels hade jag inte sparring och köra så mycket judo som jag ville. Och sen går man liksom sönder. Så styrketräningen blev ju både ett komplement där jag blev bättre, men också där jag höll mig skadefri. Men vi har ju också idrotter där man kan träna ganska stor volym av den specifika träningen. Om vi tänker skytte till exempel. Mm. Eller bågskytte, där man rent tekniskt skulle kunna jobba väldigt mycket med sin idrott, väldigt många timmar om dagen. Mm. Men där jag antar att fysträningen också har en plats, och kanske då framförallt just det här slitagemässiga. Och jag tänker, hur olika är det där mellan idrotterna? Liksom, hur mycket är att hålla och hur mycket är att öka fysisk kapacitet, och hur säljer man in det till idrotter där det inte är självklart?
Jag tror just i de här, om vi pratar om kanske extremsport när man skjuter och så vidare, när man är i precision som gäller, så kanske det inte riktigt finns den kulturen liksom utifrån att man står i gymmet och grejer så mycket. Men man vet i alla fall, tittar man på kravanalysen, ska man vara med de bästa, får man träna, skjuta rätt många pilar per dag om man håller på med bågskytte. Och den rörelsen ska ju vara precis likadan varje gång. Samma sak om du skjuter gevär eller stående eller liggande. Du måste få in geväret i precis samma position, eller pilen ska vara precis likadan. Så det är ju monotoni hela tiden. Och pratar man om skytte så kanske inte muskelstyrkan är så viktig, för där försöker de ju inte ha musklerna med. De vill ju använda skelettet för att du inte ska få muskeldarret. Det vill ju hänga på skelettet typ. Däremot bågskytte, som du måste spänna upp bågen och så vidare, det kanske är lite mer fysiskt på det sättet då. Men där handlar ju i min värld, framförallt är det ju träna de delarna som används mest för att bli så stark som möjligt, för att du ska kunna göra den här rörelsen ett par hundra gånger om dagen. Sen måste du ju ha den här fokuset, vilket kommer till att du måste ha en ganska bra grundkondition för att orka med och göra allt det här under dagen då. Mm. Jag vet att när Jonas Jakobsson, paraskytten då, han tränar ju 8 timmar om dagen. Han skjuter och skjuter, när han var, nu tränar han ju inte längre, men han är ju tränare. Men det var det, när han var i sina största träningsmängd, det är 8 timmars skytte om dagen. Och då var det så till och med, han berättade, när han åt ibland så han fick vänta lite efteråt, för att när man äter så kan man bli lite darrig så efteråt. Så att man inte, men han sköt ju så, jag vet inte hur många skott, så att det...
Jättespännande, tack. Ni har lyssnat på en podd för tränare. Är ämnet intressant så kommer del 2. Tack ska ni ha.
för att ni har lyssnat på en podd för tränare.